För dig som inte vet det så heter jag alltså Hans Jansson och har arbetat under 18 år som pastor i Kungsportskyrkan i Huskvarna. Slutade där förra halvårsskiftet och reser nu en hel del runt om i landet och undervisar i olika sammanhang. Skriver och är mentor. Så det är de tre sakerna jag gör. I veckan så gick jag in och lyssnade på Sams predikan från förra söndagen om Guds storhet och skapelsens skönhet. En fantastisk predikan. Så har du inte hört den så tipsar jag dig. Gå in på nätet och lyssna. Missa inte den predikan. Fantastiskt bra predikan. Där du Sam beskriver skapelsens skönhet och Guds storhet på ett fantastiskt vackert sätt. Jag kände att jag ville veta lite var ni var någonstans i församlingen så att jag skulle hitta rätt. Liksom. Och problemet är ju bara hur går man vidare efter en sån predikan. Jag bestämde mig för att jag tänkte tala om någonting som är ännu vackrare än skapelsen. I all dess skönhet så finns det någonting som är vackrare än skapelsen. Och det är han som ligger bakom hela skapelsen. Jag vill tala om Jesus Kristus, Guds enfödde son. Låt oss gå till Kolosserbrevets första kapitel. Så här skriver Paulus i Kolosserbrevet om honom. Från vers 10 läser vi det första kapitlet. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta av förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Vilka ord. Tog du in det där? Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Han säger att allting har blivit till genom honom och utan honom har ingenting blivit till av allt det som är till. Va? Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Det här är Jesus och Jesus är fullständigt unik. Du kan inte jämföra honom med någon annan eller något annat. Han är unik. Jesus är fullständigt unik. Och han säger själv att han är vägen. Inte bara, han säger att han är det. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet personifierat. Och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Det är stora anspråk han gör, men det är också sant det han säger. Han är fullständigt unik. Och då skulle jag vilja sätta hela strålkastarljuset på honom. Jag skulle vilja ta varenda strålkastare som finns i hela den här världen och så skulle jag vilja sätta ljuset på Jesus. För han är den enda som är värd all uppmärksamhet. Och låt mig få fortsätta att ta dig med till det andra kapitlet i Kolosserbrevet. Det är här vi ska landa idag. Från vers 1 läser vi. Och låt mig säga det innan jag gör det, att Kolosserbrevet är skrivet för att beskydda de kristna från villoläror som hotade att locka de troende bort ifrån Kristus. Bort ifrån troheten till honom. Bort ifrån hans alltillräcklighet och hans härlighet. Så här skriver Paulus. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskar och makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Paulus slår här fast att själva verkligheten är Kristus. Jesus är sanningen. Jesus är på riktigt. Han är verklig och han är verkligheten själv. Personen Jesus. Och det här får vi inte glömma bort, för sanningen är att också vi frestas, precis som de kristna i Kolosse, att inte nöja oss med honom och att lockas bort ifrån honom. Gamla testamentet är fyllt av spännande förebilder till Kristus. Det finns människor som är förebilder till Jesus. Josef till exempel, drömmaren, är en väldigt tydlig förebild till Jesus Kristus. Det finns så många paralleller mellan Josefs liv och Jesu liv. Tabernaklet, templet och de här olika grejerna i templet är förebilder till Kristus. De judiska högtiderna är förebilder till Kristus. Men Paulus betonar här att de bara är skuggbilder. Allt det här var en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Alltså en skugga kan ju berätta om du ser en, om du står vid en husvägg så här, och så ser du en skugga som sticker fram där, så kan du ana att det finns någon där. Va? Skuggan vittnar om den personen, men skuggan är inte den personen. Vi måste skilja på skugga och verklighet, och verkligheten, den är Kristus. Det där behövde de första kristna förstå, men det är också en insikt som vi behöver ha med oss idag, tror jag. Sanningen är nämligen att vi också frestas till att fästa vår uppmärksamhet vid skuggbilderna istället för vid Kristus. Låt mig ta några exempel. För det första, vi kan nöja oss med teologi. Teologi är bra. Jag är den första att stryka under det. Teologi är viktigt. Teologi är ju läran om Gud. Kristologi, läran om Kristus. Det här är viktiga grejer. Det här slarvar man inte med hur som helst. Va? Och om din bild av Jesus inte stämmer med den här boken, då är det någonting som behöver korrigeras. Och det är inte den här boken som behöver korrigeras. Utan det är någonting i din uppfattning som behöver korrigeras. Det är viktigt att vi har en sann bild av Gud. En sann bild av Jesus Kristus. Men teologin är en skugga. Verkligheten, det är Kristus. Och det här är så viktigt att vi ser och förstår. Det är skillnad på en skugga och en person. Och det är skillnad på att känna till om en person och att verkligen känna den personen. Känner du Zlatan? Ja, du känner väl åtminstone till om Zlatan. Och det kan ju vara så att du känner till väldigt, väldigt mycket om honom. Du kan ha läst allt som finns skrivet om Zlatan. Du kan ha sett varenda match som han har spelat. Åtminstone de flesta. Du kan vara välinformerad om all statistik ifrån hans karriär. Men om du möter honom på gatan och säger "Tjena Zlatan!" så är det stor risk att han kommer att säga "Och vem är du?" Jesus sa en gång att det kommer att finnas människor som kommer att påstå att de har gjort en massa saker i hans namn. Men att han inte känner dem. Jag hoppas att du som är gift känner till det mesta om din partner. Du känner inte allt, det tror jag inte. Men jag hoppas att du känner till det mesta om din partner. Jag hoppas att din bild av din partner är hyfsat sann. Den korrigeras ju kanske en del under livets gång sådär, va? Men jag hoppas att du har en hyfsat riktig bild, sann bild av din make, maka. Men jag hoppas framförallt att du har en levande, verklig relation till din partner. Eller hur? Det handlar om gemenskap. Det handlar om ett liv i gemenskap. Att bli en kristen, det handlar inte bara om att känna till om Kristus. Det handlar om att få lära känna Kristus och den verklighet som är han själv. Från den dagen du blir en kristen så är Guds tanke att du mer och mer för varje dag ska lära känna Kristus. Och den verklighet som finns i honom. Paulus betonar här att vi som har tagit emot Jesus som Herren, som har blivit rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron, också ska leva i honom, säger han i vers 6 och vers 7 här. Vi kallas att växa och utvecklas i vår relation till honom. Precis som du förhoppningsvis, du vet mer om din partner idag än när ni gifte er för 24 år sedan. Va? Så förhoppningsvis så har du under din vandring det antal år eller månader eller veckor kanske som du har vandrat med Jesus, så har du lärt känna honom bättre. Det kallas att växa och utvecklas i relationen till honom. För han är inte bara en idé, han är en person. Han är inte bara en lära, han är en person. Han är själva verkligheten. Jesus är på riktigt. Paulus betonar vidare att vi som har blivit omskurna, avskilda från vår syndiga natur och sen begravs med honom i dopet, också i dopet har blivit uppväckta med honom och gjorts levande med honom. Vi är uppväckta från vårt döda tillstånd utan Kristus för att leva med Kristus. Talar han om i vers 11 till vers 13 här, va? I ditt äktenskap så nöjer du dig väl inte bara med att läsa en bok om din partner. Sam, när du friade, för det var väl du som friade, va? Ja, anade det. Tänk om du hade fått svar att du kan få en bok om mig. Det hade du säkert gillat. Speciellt om det hade varit en bilderbok. Men det är klart det är skillnad på att få läsa om en person och att verkligen lära känna den personen. Det här är en fantastisk bok. Det här är sanning om Gud, om världen, om himlen, om dig och mig, om synd, om frälsning. Men det är en bok. Det är inte en person. Den handlar om, den pekar på en person. Nämligen Jesus Kristus. Men ibland så stannar vi liksom vid skuggan. Läran om Jesus är en skugga av honom. Den skuggbilden kan vara helt sann. Men den är inte personen Jesus. Jesus är på riktigt och du är inbjuden att lära känna honom. Att få leva i en egen personlig relation. Där du allt mer kan få lära känna honom och kraften av hans uppståndelse. Men allt för många nöjer sig med bara skuggan. Och jag är rädd för att det finns församlingar i vårt land. Där vi har präster och pastorer som nöjer sig med teologin. De vet mycket om Gud, men de känner inte Jesus själv. Och det här är en risk för oss allihop. För det andra, vi kan nöja oss med liturgi. Idag upplever vi någonting av en liturgisk väckelse i kristenheten och ett nytt fokus läggs till exempel på det här med nattvarden och i vissa sammanhang på prästskrudar och klädedräkter och så här, va? Och det kan vara bra, liturgin kan peka på, kan påminna oss om Kristus, men liturgin är inte Kristus och kan aldrig ersätta Kristus. Liturgin är en skugga, det är som en skugga. Den vittnar om att det finns en annan verklighet även om vi inte ser den med våra fysiska ögon. Så den kan vara till hjälp för oss, men den är fortfarande bara en skugga. Verkligheten är personen Jesus Kristus som är på riktigt. Så nöj dig inte med att bara leva med en skugga. Se till att du får tag i själva verkligheten. Den verkligheten har ett namn. Han heter Jesus. Du kan tala till honom. Du kan ropa på honom. Du kan komma honom nära. Han är på riktigt. Eller en tredje sak. Vi kan nöja oss med kristen gemenskap. Precis som vi socialiseras in i en grupp eller ett sammanhang av människor, så kan vi också socialiseras in i tron. Och jag glömmer aldrig när min medarbetare Henrik Sten, som idag är leder Bibelskola Livskraft i Aneby på Rallingsås. Vi jobbar tillsammans under några år i Huskvarna. Jag glömmer aldrig den där dagen när han sa, med en bekymrad min, så sa han så här: jag är så rädd för att vi bara socialiserar människor in i tron. Jag tror att vi behöver vara medvetna om den risken. Jag menar, vi är ju ganska trevliga. Åtminstone ibland. Åtminstone en del av oss. Vi har en förmåga, vi har ett kunna, så att vi kan skapa en ganska god mänsklig gemenskap. Vi är rätt bra på gemenskap i kyrkan. Vi kan bygga relationer på ett schysst och fräscht sätt, va? Och skapa en skön kristen gemenskap. Så människor kan hitta in i den gemenskapen. Lära sig hur man bör uppföra sig i den gemenskapen. Och det är naturligtvis inget fel med en skön, god, attraktiv kristen gemenskap. Det är fel om den inte är sån. Men det är inte det som är verkligheten. Det är skuggan. Vi är Kristi kropp och världen ska kunna förvänta sig att få se någonting av Kristus i våra gemenskap. Vi är Kristi kropp och det finns kraft som utgår ifrån oss. Jag tänker på den första församlingen. Ska vi läsa några verser om normalt församlingsliv? Den första församlingen är normalen för hur det bör gå till i den kristna församlingen. Och då läser vi från Apostlagärningarna 5, från vers 12. Det här är normalt församlingsliv enligt Nya testamentet. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna, la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Är det våran verklighet idag? Vi får se när vi går ut ifrån kyrkan så småningom, när kyrkkaffet är intaget. Om det finns en massa bårar utlagda och människor ligger där och väntar på att åtminstone Sams skugga ska falla på någon av dem. Va? Det är ganska långt ifrån vår verklighet idag. Men det där är normalt församlingsliv enligt Nya testamentet. Församlingen är Kristi kropp och det finns kraft som utgår ifrån den kristna församlingen. Men ändå så är den kristna gemenskapen bara en skugga. Själva verkligheten är Kristus. Det är relationen till personen Jesus som människor måste få tag i. För utan honom har vi egentligen ingenting. Utan honom lever vi i en skuggvärld som saknar verklig substans och verkligt innehåll. Alla de här andra sakerna kan vara hjälpmedel. Teologi är viktigt. Liturgi kan vara bra. Gemenskap, det är bra, självklart. Men det är liksom bara det som vägvisar, det som pilar, som pekar mot någonting, mot Jesus. Det är som en skugga som pekar mot Jesus. Som är verkligheten själv. Men risken är att vi nöjer oss med att bara leva med skuggorna. Och så lever vi i ett skugglandskap. Och då blir det tomt och fattigt, va? För det är han som är verkligheten själv. Han är Guds stora hemlighet. Bara i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Själva verkligheten är Kristus. Och jag tror att Jesus är på riktigt, men jag tror att det religiösa, den religiösa andevärlden, andemakten på något sätt, vill hela tiden göra Jesus overklig. så att Jesus blir overklig för dig och mig. Han blir diffus, han blir dimmig. Men han är verkligheten. Och det den helige ande vill göra, det är att fösa undan de där dimmorna och lysa på Jesus Kristus. Så att han blir tydlig. Han blir verklig för dig och mig. Och det här behöver vi få uppleva. I slutet av 1800-talet uttryckte William Booth, Frälsningsarméns grundare, sina farhågor över kristenhetens utveckling under nästa århundrade. Och då varnade han bland annat för religion utan den helige ande och kristendom utan Kristus. Sug på de uttrycken. Religion utan den helige ande. Kristendom utan Kristus. Ett fienden har ingenting emot att du blir religiös. Han har inte ett dugg emot att du blir religiös. Så länge som du inte har en personlig relation till Jesus. Fienden har ingenting emot liturgi. Han har inte ens någonting emot ett kristet församlingsbygge. Så länge som närvaron av Jesus lyser med sin frånvaro. Han är ganska bra på teologi. Han vet att Gud är en och han har till och med vett om att bäva. Men han vill på allt sätt försöka göra Jesus overklig för oss. Det anden har kommit för, det är att lysa på Jesus och göra Jesus verklig för dig och mig. Va? Förstå mig rätt, både teologin, liturgin, den kristna gemenskapen kan naturligtvis vara bra, kan peka på Jesus, kan föra oss till Jesus. Men det är inga substitut för Jesus. Sanningen är person och den personen är på riktigt. Och det vi mer än någonting annat behöver, det är hans egen personliga närvaro mitt ibland oss. Du vet, när Jesus kommer in i ett rum, då förvandlas atmosfären fullständigt. När Jesus kliver in så blir förutsättningarna helt annorlunda. När Jesus kom till bröllopet i Kana i Galileen så höll vinet på att ta slut. Och på den tiden så var det en fullständig skam för brudparet och familjerna som anordnade bröllopet om vinet tog slut. Men Jesu närvaro avstyr katastrofen och förvandlar det smaklösa och vattniga till bubblande liv. Och jag tänker, det vi kan åstadkomma, det vi kan bjuda, det bästa vi kan bjuda på som människor, som församlingar, det är vattnigt. Det Jesus bjuder på, det är fullt av liv. Fullt av liv. När Jesus kommer till Petrus hus och det står förresten där att det var det första undret han gjorde. Och han uppenbarade sin härlighet. Alltså det är Jesu närvaro som Guds härlighet uppenbaras. Det är bara där som Guds härlighet uppenbaras. När Jesus kommer till Petrus hus så ligger Petrus svärmor sjuk i feber. Han rör vid hennes hand och då släppte febern och hon stod upp. Och betjänade dem. Jag menar, vad annat kan man göra när Jesu helande kraft har blivit förlöst än att tjäna honom? Vad annat kan man göra? När han kom hem till syskonen i Betania så har Lazarus dött och placerats i graven. Men han som är livet personifierat kommer dit så får till och med döden släppa sitt grepp. När Jesus kliver in över tröskeln till Zacchaeus hus, hem, så förvandlas inte bara atmosfären i hemmet utan också i Zacchaeus hjärta. Från den dagen är den här föraktade och girige tulltjänstemannen en glad och generös samhällsmedborgare. När Jesus blev hembjuden till farisén Simon så kan jag tänka mig att man lyssnade på honom. Lite så där på distans. Lite avmätt. Och en del ville komma på någonting och kunna sätta dit honom för. Men så fanns det en kvinna. En synderska. Som bara förlorar sig i Jesu närvaro. Hon gråter. Hon väter Jesu fötter med sina tårar. Hon torkar hans fötter med sitt hår. Och så tar hon alabasterflaskan med balsam. Värt en årslön för en arbetare. Tänk dig själv, en arbetares årslön. Och så häller hon ut den över Jesus. Jag är inte säker på att hon hade alla rätt när det gäller teologin om Jesus. Hennes beteende stämde nog inte riktigt med den tidens liturgi. Men hon var den enda i rummet som insåg att han var värd allt. Att han inte var lik någon annan eller något annat. Hon ger honom allt hon har. Allt. Mötet med Jesus förvandlar totalt den där kvinnan. Eller jag tänker på det där tillfället när lärjungarna sitter där i det där låsta rummet. Dörrarna är reglade i fruktan för judarna. Vad ska hända? Och så plötsligt så kommer Jesus in i rummet. Han bara står där. Man behöver inte ta dörren när man själv är dörren. Man behöver ingen annan väg när man själv är vägen. Han bara står där mitt ibland dem. Och så säger han de där orden till dem. Som vi också så innerligt väl bevara i den här tiden. Frid vare med er alla. Frid. Är det någonting vi behöver i den här världen just nu? Så är det väl att få höra frid. Vara med er. Och så andas han på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Och i ett nu så är det som att den där unkna luften, jag kan tänka mig, det var ganska unket där inne. De hade stängt och reglat för och säkert dragit för fönstren och alltihop och suttit där en bra stund allihop. Liksom. Det var säkert ganska unken luft. Det var en doft av hopplöshet, fruktan. Otro, uppgivenhet, oro. Det var, när Jesus kliver in så är det precis som att det blir ett himmelskt tvärdrag. Va? Fönstret i himlen bara slås upp på vidgavel. Och så pyser den där unkna luften ut. Och in så väller det in en vind. En frisk vind ifrån himlen. Och fyller deras hjärtan med ny kärlek. Ny glädje. Ny frid. Nytt hopp. Ny tro. Nytt liv. Ny liksom handlingskraft. Det där behöver vi också idag, va? Och det är Jesu personliga närvaro som förändrar allt. Och är det någonting vi behöver be om så här i starten på 2024. I våra församlingar, i det här landet och i hela vår värld. Oavsett vad det står på etiketten på kyrkan liksom, va? Så är det Jesu egen personliga närvaro. Manifesterad genom den heliga ande. Är det någonting vi behöver så är det det. Är det någonting vi ska ropa om? Är det någonting vi ska be om? Är det någonting ni ska be om under de här 3 veckorna av bön och fasta? Så är det Jesus. Kom och fyll mitt hjärta. Helige ande, gör Jesus verklig för mig på nytt. Och fyll mitt hjärta. Och fyll den här lokalen. Fyll den här kyrkan. Fyll oss var vi än är. Var vi än befinner oss. Med din egen närvaro. För då kan det vi läser om i Apostlagärningarna 5 också bli en verklighet i vår tid. För Jesus är på riktigt. Så vad är det vi söker efter när vi möts till gudstjänst? Ja, predikan kan vara uppbygglig. Lovsången kan vara schysst och bra. Liturgin kan hjälpa oss att fästa blicken på Jesus. Gemenskapen med våra bröder och systrar i tronen kan lyfta oss, ge oss nytt mod. Men ytterst så är det Jesu egen manifesterade närvaro som vi behöver. Och som vi måste längta efter. Saliga de som hungrar. De som törstar. De som längtar. Det är de som blir mättade. Det är när vi söker honom som han kommer oss till mötes. Och vi behöver honom och hans närvaro så intensivt i den här tiden. För vi fixar inte det här själva. Min bön är att törsten efter honom som är verkligheten själv skulle få uppta hela vår inre värld. För det vi behöver, det är hans egen personliga närvaro. Glöm inte, Jesus är på riktigt. Han är verkligheten. Du kan få lära känna honom mer och mer för varje dag. Och vi kan få bli en gemenskap, en församling där hans närvaro bor. Där han tar sin boning på ett påtagligt sätt. På ett uppenbart sätt, på ett verkligt sätt. Inte bara som en teologisk sanning, utan på riktigt. Och det här, det behöver vi be om i svensk kristenhet idag. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är Guds stora hemlighet. Tack för att du som föddes i all enkelhet i ett litet stall i Betlehem. Så oansenligt. Du som föddes som ett litet hjälplöst barn. I dig bodde gudomens hela fullhet likamligen. Tack för att där finns vishetens och kunskapens alla skatter. Tack Jesus för att du var från början. Du fanns före allt. Redan innan begynnelsen så fanns du. Och tack för att allting, allt det här fantastiska, sköna, vackra som vi kan se i vår värld, som vi får njuta av, det har blivit till av dig, genom dig, till dig, för att ge ära åt dig. Tack Jesus för att du bar all världens synd i din kropp upp på korset. Tack för att det finns förlåtelse på grund av kraften i ditt blod för varenda synd som kan begås. Tack för att du kan rena ifrån all synd. Tack för att det finns kraft hos dig till helande, till befrielse, till upprättelse. Tack Jesus för att du är densamma igår, idag, så och till evighet. Du är precis densamma idag som du var när du gick på jorden. Och heligande, lys på Jesus så att slöjorna, dimmorna liksom får försvinna. Och vi får se verkligheten i Kristus. Och få tro för att allt det du gjorde en gång, det kan du göra idag. Tack för att du är den som har den yttersta makten. Du kommer att regera i all evighet. När allting annat försvinner så förblir du. För du är verkligheten. Och när solen inte längre lyser så lyser ditt ansikte som solen. Tack för att du är Guds stora verklighet. Tack för att vi får tro på dig, förtrösta på dig, lita på dig, leva med dig. Och att vi får möta det här nya året med alla dess utmaningar. Alla stora utmaningar möter vi tillsammans med dig Jesus. Tack Jesus för den här församlingen. Jag ber om att du ska uppenbara det ännu mer, ännu tydligare. Att du ska finnas så påtagligt. Tack för allt du gör, allt du håller på med i den här församlingen. Låt det få förstärkas. Låt det få tillta. Låt det få bli starkare. Kom heliga ande och lys på Jesus. Låt människor som kommer in i den här gemenskapen, människor som ännu inte känner dig, låt dem få se Jesus. Låt deras ögon få fästas på Jesus. Vi ber om det. Och väck hungern, törsten, längtan i våra hjärtan efter att få lära känna dig mer och bättre Jesus. För vi behöver dig och du är värd allt. Allt.